Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfront förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Bob Hansson som har skrivit boken Allvarligt talat, livet, hur fan gör man? Och jag som pratar med Bob heter Pelle Andersson och jag är förläggare. Ja, Bob, välkommen.
Tack.
Du har alltså nu samlat svaren som, och även frågorna som du har fått i radioprogrammet i P1 som heter Allvarligt talat, där man kan ställa frågor om allt till olika personer. Du har varit väldigt populär där och gjort, ja, svarat på väldigt många. Hur många har du svarat på förresten? Det kan vi ta först.
Det vet jag inte, men producenten säger att jag har svarat på flest frågor av alla som har svarat på frågorna.
Ja. Tror du att det är så att det här med att ringa och få ställa en fråga om livet har ökat för att vi är mer, allt mer ensamma i världen, i Sverige idag än vad vi var förr? Hade vi fler nära relationer?
Det är ju lätt att få den känslan att det var bättre förr. Mm. Att de brister vi har nu är nya och att det blir värre. Och det är en tankefälla man lätt hamnar i som jag brukar värja mig emot. Men jag råkar veta att de sista 10 åren så har människor som vårdas för självmordsförsök på sjukhus fördubblats i alla åldersgrupper, inklusive 8-åringar. Jag pratade med en klok man som heter Erik Fernholm om dagen som sa att nu under corona så antalet människor som upplever sig deprimerade ökat från 9% till 30%. Vi vet att psykofarmikaanvändning har ökat dramatiskt också i alla åldrar. Så att mycket tyder på att vi mår sämre. Mm. Och jag tänker att det som har förändrats de sista 10 åren, det är ju faktiskt smartphonen, de sociala nätverken. Och då är det ju många som kan undra det, de sociala nätverken, får det oss att bli mindre sociala? Mm. Någonting som, när vi är på sociala nätverk så vill vi framställa oss god dager.
Mm, precis.
Och hjärnforskningen visar att det krävs väldigt lite energi för hjärnan när att framställa sig i god dager. Det går åt mycket mer energi när man tar en social risk. Våra hjärnor älskar bekvämlighet. Så att, och det gör oss ensamma, tror jag. För att jag tror att vi kommer nära varandra när vi blottar oss. Mm. När vi tar den där lilla neurologiska risken och går emot liksom vår egen hjärnas längtan efter enkelt och skönt och bekvämt. Enkelt och skönt och bekvämt skapar en känsla av trygghet. Och vi behöver verkligen trygghet. Och vi är verkligen värda trygghet. Det är också därför jag är socialist. För att jag tror att vänsterns svar på hur man skapar trygghet för flest antal människor är mer effektiva än högerns. Mm. Men om vi inte riskerar den tryggheten kommer vi inte nära varandra. Då blir det lite småtrevligt men blir också tomt. Och det är väl ungefär den känslan jag har när jag har varit på internet. Det är sällan att nu är jag mindre ensam. Nu händer det något. Nu kommer jag nära någon. Men det var ganska bekvämt.
Ja, men för jag tänker på det också. Hur är alla förr så... Jag vet att jag har en vän som till exempel nästan alltid vägrar att skriva så här grattis till exempel på Facebook. Mm. Utan ringer upp åtminstone om man inte kan ses. För att han tycker att det här är bara något slentrian. Vi bara liksom klickar, vi säger hej. Men att verkligen säga grattis, att visa att man tycker om någon. Det måste man måste anstränga sig lite grann för att göra det, annars betyder det ingenting. Mm. Ligger det i samma härad? Alltså att man på något sätt när man är på de sociala medierna så faktiskt händer ingenting egentligen. Alltså någon typ av dopaminpåslag får man väl ändå när man får en gillning.
Verkligen. Mm. Ett dopaminpåslag som är kraftfullt. Mm. Och som har jämförts med att samma delar av hjärnan belönas av ett massa gilla som av kokain.
Okej.
Okay. Mm. Kokain har en annan inverkan på hjärnan som är intressant. Nämligen att empatin släcks ner till stor del, förminskas väldigt mycket. Nu har inte forskningen svarat på om internetanvändning och jagandet efter likes eller jagandet efter jävla arsle som vi också håller på med på Twitter. Absolut, ja. Vi letar liksom, jag gör det, jag letar upp människor som jag tycker är idioter. Och alltså det är ju helt, det är förmodligen, det måste vara på grund av att jag får någon slags kemisk kick, för jag får ingen annan jävla kick av det. Men ändå finner mig själv göra det gång på gång. Och det är väldigt, då tror jag att det är bättre att skriva ett grattis. Det är bättre att skriva ett grattis än att inte ringa och säga grattis. Det är bättre att ringa och säga grattis, för att ju mer man investerar, ju mer, ger mer energi, någonting kostar i livet. Större sannolikhet är också att det ger någonting tillbaks.
Men när man då skriver och ställer frågor till dig på allvarligt talat, vad offrar man då? Känner du att folk gör det?
Jo, men vänta, bara med empatin. Så forskning vet ju inte, men jag kan ju säga att min empati minskar ju på internet.
Okej.
Så är det ju.
Jo, absolut.
Och framförallt det jag får. Alltså, det folk skriver till mig, om människor skulle säga så på stan, så skulle de ju förmodligen ha en diagnos. Eller vara väldigt fulla. Men på internet gör
kan
det
man
hela
säga
tiden.
Vad som helst.
För att det är också mer riskfritt att bete sig som en idiot. Och man kan ändå få kicken av att jag är bättre. För det får man ju när man klagar på någon, så bara, jag är lite bättre. Och det är ju en härlig känsla. Samtidigt som man inte tar den här sociala risken. Som man gör när man trycker till någon i samma rum.
Men kan man även tro, jag bara tänkte vidare på det här med sociala medier i alla fall. Är det så att man får också kickar av att bara vara där? Att se vad andra gör? För det är otroligt många som vare sig skriver eller tycker eller tänker något som egentligen har det som ett rum där man bara kollar vad andra gör. Kan man få kickar av det också, tror jag? Är det så vi fungerar? Att se andra må bra och se andra göra saker, ger det också något, även om vi inte deltar aktivt?
Ja, jag vet att när Facebook kom så skedde ett skifte att de som var mycket på datorer och internet innan Facebook mådde sämre än oss andra. När Facebook kom så ändrades faktiskt det.
Okay.
Och varför då? Jo, för att Facebook faktiskt förde oss närmare varandra. Det har hänt mycket sedan dess och Facebook har säkert förändrats. Men man kan absolut använda Facebook för att komma närmare varandra. Det finns ju studier som visar att det räcker att jag ser en bild på en vän som mår lite bättre. Jag behöver inte ens ringa den. Jag behöver inte ens skriva grattis. Jag behöver bara titta på den. Jag behöver faktiskt också bara tänka på den som mår lite bättre. Fantastiska studier visar att, alltså, att vi behöver varandra. Det är också därför jag är vänster. För att vi, våra grundläggande behov är relationella. Vårt grundläggande behov är inte att få köpa så mycket som möjligt och så billigt pris som
är det
möjligt.
Inte?
Nej.
Som fan.
Det är ju inte det.
Nej.
Men det tillfredsställer också kortsiktigt behov, annars skulle kapitalism eller konsumtionismen inte finnas. Black Friday finns ju för att det tillfredsställer oss. Vi får lite dopamin, väldigt, väldigt kort. Men när vi ligger på dödsbädden så kommer vi inte bara, wow, den där högtalaren 50% när jag var 47 år. Det var bra det. Det var bra att jag slog till. Vi ångrar ofta köp. Vi ångrar aldrig upplevelser.
Nej.
Om man tänker på pengar då, så kan man bli lycklig av pengar om man spenderar dem på upplevelser tillsammans med andra. Då blir man lite lyckligare. Upplevelser själv gör ingen skillnad. Då kan man lika gärna köpa en kaffekokare till.
Så man måste dela det med någon?
Man måste dela med någon. För att det är via relationer vi blir lyckligare, och frånvaron av relationer gör oss olyckligare. Och för att återgå till den frågan och ställa innan, har behovet ökat att ställa allvarliga frågor, så är det ju mycket som tyder på det, just för att internetarenan, det är lite som porr. Vi kommer inte så djupt.
Nej.
Vi kommer inte så nära. Allt Facebook vi använder för att träffa varandra mer är ju bra.
Jo, absolut.
Men när vi går in på Facebook och därmed låter bli att träffa varandra eller ringa varandra, så är det väl mindre bra. Då är det ett antisocialt nätverk vi håller på med.
Men då, de här frågorna, när man ställer dem till dig, känner du också att folk också offrar någonting där? Alltså att det är ofta känsliga frågor eller liksom speciella frågor för dem som betyder väldigt mycket. Och att man också i det gör en investering, och att ditt svar då, hur motsvarar ditt svar detta? Känner du ibland, det här betyder väldigt mycket, eller det här är mer på skoj, eller hur känns det när man också tar emot de här frågorna?
Ja, frågorna som är på skoj brukar jag ofta välja bort. Fast de kan också vara de mest spännande och fantastiska. Någon frågar rasriskskylten, vad ska man göra när man ser den? Jättespännande. En av mina favoritfrågor faktiskt. Och sen finns det
jag många... stannar alltid och åker en annan väg.
Jag har slutat ta körkort, men det kom till körkortslektionen, raskridskvilt, oh helvete, det verkar farligt och det är inte bra för miljön, så lade jag ner det andra körkort. Ungefär. Och så väljer jag bort frågor som jag får lust att svara på, för att då kan jag visa mig smart.
Okej.
Och då väljer jag bort frågor som handlar om liksom, som inte handlar om människan själv. Typ. Men någonting som tyder på att du har rätt, att människor tar en risk, har förvånat mig, för att många har ändrat sig. Många vill vara anonyma. Alltså ställer de en fråga som de förmodligen skulle skämmas för om människor fick reda på att de ställde. Och det är inga märkliga frågor. Vissa har tagit tillbaka det, vägrar vara med. Vi säger du kan, någon annan läser din fråga, du kan vara anonym. Nej.
Jag törs inte.
Förmodligen. Vilket tyder på att vi som kollektiv är räddare för varandra än vi kan tro. Vi lever ju det i land i världen som i hundratals år har varit världsbäst på yttrandefrihet. Men tydligen kan vi bli bättre. Tydligen så finns det människor som inte alls upplever att de har en yttrandefrihet. Eller att den kan kosta för mycket, mer än de vill att betala. Och nu blir jag alldeles ledsen faktiskt. För att om man är så otrygg med att ställa en fråga anonymt på radion, vi säger det, hur många är då otrygga med att ställa den här ofta viktiga frågan?
I verkligheten. Till någon annan person.
Och därför behövs det nog mediaformat där man kan ställa de frågorna som är, som det tar emot att ställa till sina vänner, kollegor, familjemedlemmar. Och det är jättesorgligt, tycker jag.
Tror du också att det har ökat det här? Tror att det liksom är som att det, vi pratar ju ofta om så här polarisering i, alltså, i debatten och så. Men är det också så att fler på de här sociala medierna vågar göra allt mer och, alltså, är helt ohämmade i sitt utspel och, alltså, och att det, också det här håller på att polarisera, så andra drar sig undan och blir ännu mer rädda och känner sig mer otrygga. Förstår du? Alltså att det blir också två personlighetstyper som stärks på något sätt, och att det här på något sätt accentueras av sociala medier.
Ja, extroverta människor som tar sociala risker, tar ännu större risker på internet, ofta då.
Och då kan de andra bli ännu räddare, menar jag. Om man ser vad andra vågar göra, så kan man ju känna att man steget dit bort är enormt långt.
Ja, jag vet inte riktigt vad du menar. Jag tänker på det här åsikter på Twitter exempelvis, det är ju bara åsikter. Jag tycker bra, det tycker jag är dumt. Och det är helt ointressant. Jag tycker det är fullständigt ointressant vad folk har för åsikter. Också i middagar, så alltså vanliga rum där samtalet handlar om det. Jag kan bli så uttråkad, aggressivt uttråkad. Jag ska sluta röka nu, och då vet jag att de missar, för att i de lägena kan jag i alla fall gå iväg och röka. Jag är helt ointresserad på djupet vad människor tycker om en amerikansk president. Jag är mycket mer intresserad av dem. Alltså jag är mer intresserad av Pelle än dina åsikter om skattepolitik faktiskt. Även om det kan vara underhållande. Men i längden är det för oss inte närmare.
Men jag menar också att det finns ju vissa människor vågar ju vara väldigt öppna, även inte bara med åsikter också, utan även hur de mår och hur de känner och hur de upplever världen, eller jag har precis blivit lämnad eller jag har en svår sjukdom. Vissa är ju väldigt öppna på Facebook. Och då kan man ju tänka att andra som har samma behov av att egentligen få ventilera detta känner att amen, om att det blir liksom på något sätt en väldigt stor diskrepans från mig som är blyg och tillbakadragen att överhuvudtaget våga yppa något på Facebook, när man ser att vissa är så otroligt öppna. Eller har det påverkar inte varann?
Jag vet inte, det är inget jag känner igen.
Nej.
Jag har ju som författare på ett övat på att vara transparent hela mitt liv. Eftersom min djupa längtan att bli älskad för den jag är, inte den jag visar upp.
Precis.
Och ja, hur har det gått, Bob? Det får annars vara för. Men jag har övat på det. Jag har försökt mig på det. Så att jag är så långt ifrån den rädslan.
Men du säger
också... Men jag vet att det finns också väldigt mycket empati på internet. Jag vet exempelvis att det finns en skröna om att man bara visar upp sin goda sida. Titta, här har jag bakat nyttiga bröd för att få likes. Men man får ännu mer likes när man visar upp en sårbarhet. Man får ännu mer empati. Alltså, vi verkar vara mer benägna att ge empatisk respons när man har ont än att säga grattis till vad bra det går.
Mm. Men det är väl också så att det är lättare att vara empatisk nästan på Facebook också. Alltså, om man tänker sig att det är någon som är i svår sorg eller har det väldigt jobbigt, att ringa den eller ta den, att till och med förr när vi fick åka hem till varandra innan coronan, att åka hem till den och prata med den, är ju en väldig investering. Men att liksom göra det på nätet, skriva något snällt i en kommentar eller skicka några hjärtan, det är också lättare.
Kanske. Det är mycket, väldigt mycket lättare. En av de mest spännande frågorna i boken, en av de en Martin frågade, hur tröstar man?
Mm.
Och jag började med att svara, det gör man helst inte alls. och man kan ju få prestationsångest. Mm. Du är väldigt, väldigt ledsen. Du är fruktansvärt nyskyld.
Mm.
Om jag ska åka hem till dig, kommer jag räcka till? Nej, jag har inte gått den utbildningen.
Nej.
Och vad vet jag? Och då kanske jag låter bli.
Mm.
Och då har jag hamnat i mitt ego. Då är inte jag längre med dig, utan jag är upptagen med mitt ego.
Hur du ska hantera den här situationen.
Ja, så är det lika bra att jag inte åker hem till det läget kanske. Men det är lättare för mig att skriva en rad på Facebook. För att även om jag har prestationskomplex, även där kan jag ju känna när människor, vad ska jag skriva? Jag kan ju inte förändra något genom det jag skriver, men jag kan visa att jag är där. Jag är där.
Och du berättar ju väldigt fint om just det i boken, om din son. Som... liksom bara bjuder på sig själv, eller hur, på dagis
när
det är ju så att man inte behöver göra så mycket egentligen, kanske man bara behöver finnas.
När jag har varit ledsen och någon är där, jag har lyckligtvis minnen av det. Jag minns inte att de har sagt något små.
Nej.
Jag minns inte vad de har sagt överhuvudtaget.
Nej.
De har tagit emot mig, de har inte bangat för min,
för din,
mitt kaos.
Nej, precis.
Jag kommer ihåg en gång med Olle Ljungström. Vi var väldigt, han var som en storebror för mig en period i livet. Och jag var utanför Café Opera av någon anledning. För det var jag inte på den tiden, men då var jag det. Och jag ringde honom och han hade bara varit telefonsvarig länge. Och så hör jag hans röst och blev så glad att jag började storgråta. Jag vet fortfarande inte varför. Han säger, jag kom hem till mig. Eller jag är hos en väninna, men hämtade upp mig i taxi. Jag gråter i taxi hem till den här väninnan. Storgråter. Storgråter hela vägen hem till honom. Nu bodde han på Kungsholmen, så det var inte jättenära, men ändå.
Mm.
Och jag storgrät hos honom. Och han bara tar sängen, jag är i soffan. Ställ inga frågor.
Nej.
Vill inte reda ut. Vill inte... Kom, gjorde ingenting för att sluta gråta.
Råd,
nej. Han bara... Du har jättemycket smärta. Olle Ljungström känner till det.
Mm.
Han har inte bangat.
Nej.
Så han var inte rädd för min smärta. Och han försökte inte lösa den. Han bara, ta sängen. Behöver du något? På morgonen, ska vi gå och hyra film? Han väckte mig med glass. Så jag köpte chips och så två videofilmer i rad. Och det har jag aldrig gjort med någon som jag inte har legat med. Videofilmen, ni fattar, det var ett tag sedan. Han har ju gått bort. Det är de vackraste minnen jag har av att någon har varit där för mig. Och han försökte inte... Han sa att det, han var... Han sa att det är ett ord.
Nej.
Han bara tog emot och visade att det är lugnt.
Mm.
Jag behöver inte sluta gråta för att han tyckte att det var obekvämt.
Nej.
Det, jag får sådana minnen.
Ja, men det förstår man ju. Alltså, det har man väl aldrig varit med om själv heller, i princip.
Nej, och min son gjorde samma sak på dagen som är med i boken, som är en väldigt vacker berättelse.
En väldigt fin berättelse. Mm. Hur många av de här frågorna känner du när du får dem? Att du känner så akut på att du måste svara på dem. Alltså att det är så att det liksom... Är det typ alla eller är det... Varierar det?
Ja, eller? Det varierar. Ja. Man får ju väldigt många frågor att välja på. Mm. Och de flesta väljer man bort.
Mm.
Och vissa är ju väldigt enkla att välja bort. Händer det någonting med hela inte?
Mm.
Och sen var vaksam på att vissa frågor... Jag borde svara på det här. Det här är viktigt, tycker samhället. Jag borde. Och då kanske jag inte ska svara på den.
Nej. Men är det ofta det att du ser något behov hos den här personen som gör att du känner att men det här vill jag göra för att den här personen skulle må mycket bättre? Eller är det liksom, känner du att du är där som en rådgivare i alla fall? Eller vad är det du känner att du är när du svarar på frågan?
Ja, bra fråga! Det är det som är så fantastiskt med det här programmet, allvarligt talat. För det är inte ringpsykologen.
Nej.
Utan det är ringpoeten. Det börjar med Kristina Lund. Så att det är för mig liksom, det är liksom det jag tänker. Jag är jag är Kristina Lunds lärjunge här liksom. Inte Horace Engdahls lärjunge som var innan mig. Och det var väldigt skönt, för jag skulle vara en väldigt dålig Horace Engdahl och akademiker och så, eller Lena Andersson. Men jag är väldigt bra på att vara mig. Kristina Lund är väldigt bra på att, när man svarar som poet så är det så fantastiskt, för att då kan man välja. Jag kan välja att ge råd och gå in i coachdelen av mig. Jag menar, jag har hållit på med personlighetsutveckling hur mycket som helst, men jag är också en poet. Så att jag kan svara helt surrealistiskt, för att det helt surrealistiska svaret kan också få det att hända i människan som behöver hända. En väldig frihet. Jag behöver inte sitta där och vara klok. Jag behöver inte sitta där och leva upp till psykologskråts regler för hur man ska bete sig, utan jag kan svara utifrån min människa. Och jag har övat på att uttrycka min människa, för det är ju det man jobbar med som poet. Man jobbar inte med att läsa in massa kunskap och sen förmedla den, utan okej, där är du och här är jag och vad händer i mig när jag hör det här liksom? Och jag kan ha fel. Jag förlorar inte jobbet som poet. En psykolog kan förlora jobbet om en gör fel. Kan inte jag. En filosof kan vad obeläst det är kanske. Ja, det kan hon säga till mig också. Men det är inte
roll.
Därför jag är där.
Nej.
Att vara poet är att bara ha en lite friare struktur på jobbet än de flesta andra, kanske nästan alla.
Hur ofta är det då att du får slå upp något eller söka upp något eller hitta kunskaper som du vill förmedla? För det är ju en del, alltså du är ju påläst i vissa svar sådär på riktigt. Du har tagit reda på någon fakta om någonting eller undersökt något.
Jag gillar väldigt mycket att ta reda på fakta. Jag kan sitta och tycka, det är väl också Twitter, fan vad folk tycker, men det gör ju fan jag också. Och det känns så sant. Så jag menar med faktiskt börjat uppskatta, vad säger forskning? För det finns ju forskning på allt. Hur det faktiskt är. För jag kan ha fel. Och så säger forskningen att jag har fel. Och då ignorerar jag den och svarar på en annan fråga.
Bara när vetenskapen bekräftar dig, det är då du förmedlar det.
Ja men såklart, jag är människa. Det är så vi funkar.
Ja, absolut.
Inte alltid, men naturligtvis har jag haft en idé om ett svar och så kollat, nej det är faktiskt inte så. Då får jag välja ett annat spår.
Jag har faktiskt också tänkt på det här själv, att man borde ringa någon gång till allvarligt talat. Och nu har jag en fråga till dig om det här med coronan och ensamheten. Hur liksom ska man hantera den när man nu inte... Alltså jag har ju som tur var en stor familj, så jag kan ju hantera den. Men jag får aldrig nu umgås med mina vänner. Jag har svårt att hitta alternativa vägar till vännerna. Hur hanterar man den här?
Vad händer i dig? Hur förändras du på något sätt av att träffa dina vänner?
Ja, men jag upplever att det blir en annan liksom tystnad. Det finns vissa människor som jag pratar med vissa saker om och sådär. Vissa saker som jag har, gamla vänner som jag bara tycker är skönt att vara med. Alltså bara hänga med. Man vet aldrig vad det leder, eller om det blir en mysig kväll eller en annan kväll. Men det här att inte ha dem nära sig. Alltså man kan känna en sån där nästan akut brist. Alltså ungefär som törst eller något. Alltså jag får inte vara med de här. Jag kan inte prata med dem. Och när man då... Jag har svårt att veta hur jag ska... Jag kan ju inte göra något åt det. Så då blir det mer att jag kanske jobbar mer. Skriver extremt mycket mer på Facebook. Kanske man har märkt det.
Det kommer två svar med. Det första handlar om ensamhet. Hur blir det att känna dig ensam? Du är en social människa och en stor familj. Du har gjort vissa livsval som tyder på att du vill undvika känslan av ensamhet.
Absolut.
Du kan nu möta den.
Stenhårt.
Möten. Gå inte in på internet. Eller vad du nu håller på med.
Skriv inte på Facebook.
När du var ung så skrev du en dikt som tyder på att när du känner dig ensam så runkar du så många gånger så att du tröttnar på runket redan mitt i. Jag vet inte, kanske lagt bakom dig. Men vad du nu håller på med för runkande, för att slippa själv,
precis,
ensamhetskänslan. Ta chansen nu. När du har fler chanser än vanligt att möta det liksom. Hur blir det? Men det är ännu viktigare är ju faktiskt så att, åh fan, jag gillar inte det här med att inte träffa mina vänner. För att det, du sa exempelvis, det är så härligt att träffa en gammal vän, du vet inte vad det ska leda. Den härliga känslan. Ja, kom ihåg den. Sug på den. Och låt den påverka dina livsval sen kanske. För att nu kan vi upptäcka hur viktigt det är med vänner och andra människor. Och vara lojal mot det svaret, mot den längtan även sen. Att inte uppslukas av rutinerna. På arbetsplatserna, vi jobbar hemma nu, många gillar ju det, för de är introverta, men många gillar inte det. Och den här kaffemaskinen och sådär, är man bra, kommer jag ihåg det när jag går tillbaka till jobbet och har kurage nog att stå kvar vid kaffemaskinen så pass länge som det behövs. Ta ansvar för det, att vi tar ansvar för det vi har påminns om nu, att en av de viktigaste sakerna i mitt liv är andra människor. Inte att prestera, inte att se snygg ut i spegeln, utan andra människor. Och om vi tar ansvar för det och gör livsval utifrån det, så kommer våra liv bli lyckligare. Vi kommer att prestera bättre. Forskningen är supertydlig på det. Om du bara är ute efter prestation, fokusera på relation. Världen kommer att bli bättre. Om jag fokuserar på relation kommer jag behöva köpa mindre grejer. Bra för miljön. Jag behöver jobba mindre för att ha råd att köpa de här grejerna. Jag behöver inte bli lika utbränd. Mina barn behöver inte bli lika övergivna. Min eventuella partner behöver inte gå in i drama eller eventuellt göra slut med mig för att hitta en annan människa som är närvarande. Fördelarna med att prioritera relationer är oändliga. Och när man upplever något man inte gillar, jag gillar inte det här, men då kan man också ta tillfället i akt och bara, just det, det tyder på att jag gillar motsatsen. Vad är det? Och så ta ansvar för det. Så det är precis det jag försöker använda corona till nu. Vad saknar jag? Och det är kanske inte och det jag saknar kanske inte är det jag höll på med innan.
Nej.
Då vet jag det. Det försvann, jag saknar inte det så mycket. Men vad var det jag saknade? Och sen efter corona, vad prioriterar jag att göra? Att försöka göra val som helgar. Det jag just nu.
Precis det jag saknar. Tack Bob.
Tack Pelle.
Tack. Nu är nog programtiden slut, men det var ju ett väldigt fint slut.
Alltså jag tyckte det här var så himla härligt. Jag blev rörd flera gånger. Som jag ofta blir,
ja,
och prata med dig. Men som författare är det någon slags kanske väl ego-grej, men när man pratar om sin bok och blir berörd, så är det verkligen inte alltid. Jag tänker att det är i alla fall en människa som gillar den här boken. Och det är jag. Till skillnad från en debattartikel i Aftonbladet häromdagen, när de författar inte ens gillar sina egna böcker.
Nej, precis. Han skriver andra böcker. Det var lite konstigt. Ja, jag gillar både boken och dig, Bob.
Jag med.
Tack för att du kom hit till Ordfronten. Och tack för att ni har lyssnat. Allt gott. Hej.